den 9 april 1996, Liberia.
Vi fortsätter nu med situationen i Liberia, striderna i huvudstaden Monrovia mellan regeringstrupper och rebellstyrkor. Det har ju varit några dramatiska dygn. Svensken Anders Lindgren som arbetar för Pingstmissionen i Liberia, han beskrev igår kväll läget så här från sitt hem i Monrovia.
Det är rätt så kraftigt precis utanför här just nu. Och för ett par timmar sedan så var det ett par granater som sköts mot amerikanska ambassaden. Vi ligger lågt, vi håller oss så nära golvet som möjligt när skottlossningen bakar loss. Undvika och gå i närheten av fönster och så vidare.
Så sa alltså Anders Lindgren som arbetar för Pingstmissionen i Liberia. Det var några timmar sedan vi pratade med honom nu. Vincent Dahlbäck, vår Afrika-korrespondent. Hur är situationen just nu i Monrovia?
Ja, just nu är det relativt lugnt, men det behöver inte betyda någonting. För så har det varit de senaste nätterna, så länge striden har pågått. Att när alla tror att det har slutat så kommer gryningen och så brakar det loss igen. Och brakar det loss nu igen så kommer det säkert att ske runt en arméförläggning i centrala stan. Det är där som Roosevelt Johnson, rebellledaren som startade alltihopa, har förskansat sig. Och han har 400 gisslan, 30 från fredsstyrkan Ekomog, flera libaneser som är en stor koloni i Liberia och resten civila liberianer. Och runt om så står det som man kallar regeringssoldater, men som är alltså forna rebellsoldater som har förskansat sig runt om.
Vilka krav har Roosevelt Johnson för att släppa gisslan?
Det är ingen som vet ännu. Vad som startade alltihopa, det var att Roosevelt Johnson blev utsparkad från övergångsregeringen. Det är 7 rebellfraktioner i det här landet som har slitit sönder landet i 6 års inbördeskrig. Och alla har kämpat om makten. Nu blev han utsparkad och sen blev han anklagad för mord. Och när då regeringstrupperna skulle gripa honom så bröt han sig ut ur huset och hans anhängare anslöt sig. Och sen så har striderna rasat.
Det talas om försök till medling.
Ja, det är väl mer tal om detta. Det är alltså den här västafrikanska fredsstyrkan Ekomog. De är 10 000 man i Monrovia. Deras uppgift är att skydda Monrovia. De har erbjudit att prata med Roosevelt Johnson, erbjuda honom fri lejd ut ur landet och så vidare. Men själva ledaren för Ekomogs styrkor, som är Ghanas president, han har sagt att nu ska vi ta itu med hårdhandskarna. Och den inofficiella ledaren i Liberia, Charles Taylor, som var den som startade inbördeskriget för 6 år sedan, han har sagt att Johnson ska i fängelse, därmed basta.
Kan man se någon lösning på den här konflikten just nu?
Tyvärr inte. Som sagt var, det är 7 rebellfraktioner och hela striden om Liberia har handlat om makt och pengar i stort sett. Det finns inga politiska syften, det finns inga ideella mål med det hela, utan det handlar om att röva och roffa till sig det som har funnits i Liberia i form av gummi, diamanter, guld, regnskog, allt sånt där. Nu är hela landet plundrat och nu försöker alla få med sig resten av landet och skeppa ut det.
Tack så mycket, Vincent Dahlbäck.
Den 10 april 1996, Liberia.
6:30 här är Ekot. I skydd av mörkret har USA börjat att evakuera sina medborgare från Liberias huvudstad Monrovia. Helikoptrar flyger in med amerikanska marinkårssoldater och flyger sedan ut ur landet med civila som tagit skydd på USAs ambassad.
I väntan på ett beslut om allmän evakuering så befäster nu amerikanska specialstyrkor USAs ambassadområde. Det finns omkring 450 amerikaner i Monrovia, men USA har möjlighet att evakuera upp till 1200 personer. Så igår kväll fick Anders Lindgren på Pingstmissionen, en av 9 svenskar i Liberia, uppdrag att välja ut vilka som skulle evakueras.
Vi har gjort en lista här på folk som ska ut också från hjälporganisationer och så vidare. Det kommer att ske under natten och under morgondagen.
Själv kommer Anders Lindgren och minst 2 andra svenskar att stanna kvar. För om striderna rör ut så behövs mycket hjälp till de civila liberianer som redan tidigare var på flykt och nu är plundrade på sina fåtaliga tillhörigheter. Inte minst de 30 000 som sökt skydd på ett område in till den amerikanska ambassaden och i utbombade byggnader i diplomatkvarteren. Få Fortfarande står de olika före detta rebellstyrkorna mot varandra i centrala staden. Där utbrytargruppen från övergångsregeringen håller 600 civila som gisslan och som en mänsklig sköld. Och även om många hoppas på ännu en vapenvila och förhandlingar, så har 6 års inbördeskrig och 35 fredsförsök och 13 påskrivna fredsavtal gjort Liberias befolkning till pessimister. Vincent Dahlbäck, Kapstaden.
Den 10 april 1996. Fortsättning om galna kosjukan.
Idag ska EUs veterinärkommitté åter träffas för att diskutera galna kosjukan. Att utrota galna kosjukan är den största utmaningen i modern tid, börjar EUs chefsveterinärer nu inse. Och problemen, de börjar redan på slakterierna, berättar Håkan Stensson, veterinärråd vid Livsmedelsverket.
Vid slakten så kliver man ju ryggraden. Och då är det väldigt svårt att undvika att det verkligen inte kommer järn- och ryggmärgssubstans på delar som sen ska bli människoföda.
EU har beslutat att alla nötdjur äldre än 30 månader ska slaktas eller brännas. Ska de slaktas utan att smittan sprids vidare måste alla slakterier först byggas om. En gigantisk investering som inte lär bli aktuellt. Inte heller att göra köttmjöl av djuren och blanda i djurfoder är någon bra lösning. Trots att kropparna numera återmals och kokas under höga temperaturer och tryck har de smittsamma prionerna visat sig kunna överleva. I Sverige används kadavermjöl numera som jordförbättringsmedel. En dålig lösning om mjölet är smittat med BSE, menar Håkan Stensson.
För prionerna kan ju alltså gå vidare i jorden på något vänster.
Kor äter slarvigt.
De slafsar i sig ibland utav jorden också.
Och förslaget i England i helgen att kasta kroppar och djurdelar i havet är fullständigt groteskt, menar Håkan Stensson.
Vad som händer där, det är ju att fiskar då, som är väldigt många fiskarter, är rovdjur. Och sen kan det här komma in i alla fall genom andra djur, genom skaldjur och alltihopa det här. Så det där låter ju helt förkastligt.
Återstår då en sista lösning, att bränna miljoner kor, ett gigantiskt projekt som EUs veterinärer har svårt att se hur det ska kunna genomföras. England har bara 9 ugnar, det kan ta decennier och problemen med utsläpp till luft, marker och vatten blir enorma. Senast den 30 april måste den engelska regeringen redovisa för EUs jordbruksministrar hur smittan ska utrotas i praktiken.
Ekots konsumentreporter Per Gullbrandsen.
Den 11 april 1996. Mer om Liberia.
Och så gäller det Liberia. I huvudstaden Monrovia utbröt nya strider igår kväll. Vapenvilan höll inte och rebellledaren har deklarerat att han inte tänker ge upp. Oroligheterna koncentreras nu till den stadsdel där de flesta utlänningar finns. Stadsdelen har beskjutits med kulor och granater och hjälporganisationerna där de har plundrats på nästan all sin utrustning. Vi har Anders Lindgren på Pingstmissionen i Monrovia.
Vi är plundrade på 9 bilar under vår byggnad här. De höll på här väldigt länge, 1,5 timme ungefär. Kom tillbaka i olika omgångar och plundrade bilarna. Ekomar åkte förbi, men de hejade bara på rebellerna och sen åkte de vidare.
Den västafrikanska fredsstyrkan Ekomar har ännu inte försökt ingripa mot rebellerna. Och Anders Lindgren, som inte är den som grips av panik i första taget och som varit i Liberia under hela det 6-åriga inbördeskriget, börjar nu tycka att situationen har urartat.
Det är riktigt allvarligt. Det är total anarki.
Nu finns det 4 svenskar kvar i Monrovia. USA evakuerar utlänningar i skytteltrafik till grannlandet Sierra Leone. Men varje gång helikoptern kommer in för landning på amerikanska ambassaden beskjuts den med granatkastare från arméförläggningen in i staden. Nästan alla hjälporganisationer har evakuerat sin personal. Kvar är cheferna för de olika operationerna. Och fastän Anders Lindgren nu är nästan ensam kvar i sitt hyreshus så har han och 3 andra svenskar, konsuln, en Röda Kors-representant och en FN-observatör beslutat att stanna så länge det går. För än så länge har rebellerna inte skjutit mot civila utlänningar.
Ekots Vincent Dahlbäck hörde vi, han intervjuade Anders Lindgren på Pingstmissionen.
Statsminister Göran Persson i Estland på sin första officiella utlandsresa.
När statsminister Göran Persson reste på sin första officiella utlandsresa så gick den resan till Estland. En viktig politisk markering.
I kyla och snö men med röd matta mottogs den nya svenska statsministern i Tallinn. Att Göran Persson valde Estland som första officiella utländska resmål före länder som Danmark, Norge eller Finland kan kanske förefalla oväsentligt. Men erfarna diplomater anser att det är politiskt mycket viktigt.
Det är i högsta grad en politisk markering. Det är första gången som det sker en så klar markering och det får sitt särskilt intresse. Därför att statsministern, när han då var vald till partichef i kongressen, redan då uttalade mycket klart sitt intresse för Baltikum i till och med rätt så dramatiska ordalag.
För knappt 50 år sedan sa man att Finlands sak var vår. Nu är det hög tid att säga att våra från kommunismens befriade grannars sak är vår.
Persson togs emot i Estland idag, både av Estlands president och av landets premiärminister.
Estonian government and personally I appreciate very highly that Minister Persson has made the first visit to Estonia. I think that that is a clear sign of Swedish support to Estonia.
Do you notice any difference in attitude with the new prime minister in Sweden compared to the previous one, Mr. Carlson?
Jo, visst var det hjärtlig stämning, men även om Baltikums sak nu ska vara vår så finns det ändå gränser för det svenska engagemanget.
Vi har den formen som alltid har hjälpt, alliansfria, i fred och neutrala.
Ingen hjälp om Ryssland skulle invadera?
Nej, om du omsyftar militära insatser, det är fullständigt beslutet.
Några omedelbara praktiska resultat av ett sånt här besök ska man inte räkna med. Det viktiga är den politiska markeringen. Länge har svenska borgerliga politiker varit populärare bland balter än de socialdemokratiska. Men det är uppenbart att Göran Persson nu är beredd att ta upp konkurrensen med Carl Bildt om balternas gunst.
Den 13 april 1996. Upptrappat i Mellanöstern.
Dramatiken ökar i Mellanöstern. Raketattackerna fortsätter. God kväll. Ja, idag attackerade Israel för andra gången på två dagar Libanons huvudstad Beirut. Attacken var en vedergällning för ett anfall i morse av fundamentalistiska Hezbollah mot Israel. Och våldsspiralen har startat.
Idag kom kriget tillbaka till Beirut igen. Människor som för en tid vant sig vid fred fick söka skydd som förr. Israelerna anföll mål i stadens södra slumområden, fäste för Iranstödda Hezbollah-gerillan. Men också en syrisk militäranläggning träffades. 12 soldater uppges ha sårats och när mörkret föll bombade Israel Beirut södra förorter en andra gång. De israeliska attackerna var ett direkt svar på en Hezbollah-attack i morse mot Kiryat Shemona och dess israeliska befolkning. Staden drabbades även i tisdags av en raketattack. Idag skadades 4, en kvinna allvarligt. Hon satt i sin bil, precis som tusentals andra, på väg ut ur staden av rädsla för nya anfall. Morgonens attack ledde till Beirut-attacken som i sin tur födde fler Hezbollah-attacker nu senast under kvällen. Och i eftermiddags började Israel en serie attacker mot byar och städer i södra Libanon. Sån är hämndens logik.
If they decide to bombard Beirut, they can. We don't have the forces to stop them. But this will not solve the problem. It will only create more military operation and this vicious circle will continue.
Tiotusentals människor flyr nu södra Libanon. Där finns Hezbollah-baser som Israel vill komma åt. Och enligt libanesiska myndigheter ikväll har 8 civila dödats under dagens israeliska anfall mot södra Libanon. Hezbollah lovar svara med ännu mer våld, medan Shimon Peres försäkrar att Israel alltid kan ge igen med ännu kraftigare medel.
The 48 years of the history of Israel shows that Israel has never surrendered to war or to terror or to force. And if Hezbollah thinks that they can impose upon us a move or a change by shooting or killing or firing, they will learn quickly that this is totally wrong and they don't stand a chance.
Israel varnade idag befolkningen i södra Libanon för ett kommande storanfall. Flera räder har redan genomförts och nu flyr invånarna norrut i tusental.
Vi har med oss Peter Löfgren direkt från Jerusalem nu. Peter, vad är din bild av läget och stämningarna där i området ikväll?
Här i Israel råder närmast krigsstämning, är jag rädd för. Människor ser ju bilderna från norra Israel, hur människor där uppe, judar där uppe, tvingas leva i skyddsrum. Hur de skadas i sina bostäder, i sina bilar. Det råder en otäck stämning av krig igen, ungefär som efter vågen av terrorbombningar i Israel för någon månad sedan.
Ska man se det här som ett allvarligt hot mot fredsprocessen?
Det är klart att det är allvarligt. Det är klart att det är allvarligt när, även om det fortfarande är begränsade strider, när strider utbryter i ett område som är så fullt av vapen, som är så fullt av extremister, som är så fullt av gamla oförrätter att det när som helst kan explodera. Mellanöstern har gjort stora framsteg de senaste åren i fredsprocessen, men fortfarande är Mellanöstern en krutdurk. Om vi tittar på Libanon finns där 35 000 syriska soldater. Idag träffades några av den israeliska beskjutningen. Så det är klart att det är oerhört allvarligt och det är ett svårt bakslag för fredsprocessen. Men samtidigt tror jag att den är oåterkallelig. Inget land i det här området har råd att avvika från den väg man har slagit in på. Syrien, som har nyckeln, tror jag, till fred i hela regionen, kan när de vill stoppa Hezbollah-gerillans beskjutning av Israel. Det är bara så att man vill ha Hezbollah som en bricka i det här förhandlingsspelet för att när förhandlingarna sätter igång igen efter det israeliska valet den 29 maj kunna ha någonting att erbjuda emot när Israel då ska ge upp de ockuperade Golanhöjderna.
Israel sätter hela tiden hårt mot hårt här. Finns det någonting som tyder på att detta är en del av valrörelsen i Israel?
Jag tror inte att man ska vara så cynisk så att man säger att det är en del av valrörelsen när människor dödas och tiotusentals människor på båda sidor tvingas fly. Jag tror att premiärminister Peres hade handlat precis likadant efter valet. För Israel är det här en existentiell fråga. Om man talar återigen om hur staten bildades 48, om förintelsen och så vidare. Däremot är det klart att Peres i allmänhet agerar på ett mycket hårdare sätt än vad man som vi känner honom sedan tidigare. Han är ju en känd duva, men nu måste han visa beslutsamhet. Inte så mycket för valets skull, men för Israels överlevnads skull, som israelerna ser det.
Tack Peter Löfgren direkt ifrån Jerusalem.
Den 14 april 1996, Liberia.
I Liberias huvudstad Monrovia fortsätter striderna och också plundringarna, även om det på grund av strömavbrott i natt varit någorlunda lugnt. Amerikanska helikoptrar har hittills evakuerat 1600 utlänningar, rapporterar vår utsände från grannlandet Sierra Leone.
Det är hittills Sierra Leones huvudstad Freetown som luftbron har upprättat från det söndertrasade Liberia. Under natten när jag kom hit stod flera stora amerikanska helikoptrar parkerade på flygplatsen. De var modell Sikorsky MH-53 och Boeing MH-47. De väntade på order för att fortsätta evakueringen av desperata, skrämda, plundrade utländska medborgare som inte längre är säkra i Liberia. Major Brian Holt från den amerikanska arméns specialstyrkor är en av dem som leder evakueringen.
Currently, we have evacuated over 1650 people. There has been nationalities from at least 62 different countries. And right now we're continuing day and night operations to try to wrap up the evacuation.
Fram till och med i natt har 1650 personer evakuerats. De kommer från 62 länder. Vi fortsätter nu dag och natt med transporterna så länge de behövs, säger major Holt. Varje helikopter tar något över 30 passagerare. De flesta åker omedelbart vidare härifrån Freetown till Dakar i Senegal och därifrån till USA, till Europa och andra destinationer. I Monrovia är anarkin obeskrivlig. Soldater och hungriga människor om varandra drar omkring i plundringståg som har varit i flera dagar i en stad som mer och mer liknar en ruin. Detta berättar ögonvittnen. Lars Gunnar Erlandsson, Freetown, Sierra Leone.
Den 14 april 1996, Sverige, den nya finansministern, ledbandshunden Erik Åsbrink förklarar.
Det blir ingen folkomröstning om EMU, alltså den europeiska valutaunionen, om finansminister Erik Åsbrink får bestämma, det sa han vid EUs möte i Verona igår kväll.
Nej, jag tycker att riksdagen ska fatta beslut i enlighet med vårt parlamentariska system.
Du utesluter helt en folkomröstning?
Ja, jag tycker att man ska vara väldigt sparsam med folkomröstningar. Vi har ett parlamentariskt system i Sverige och då är det regering och riksdag som i normala fall fattar besluten. Och så är det tänkt att det ska bli i det här fallet.
En stor del av diskussionerna på finansministermötet här i Romeo och Julias hemstad Verona handlade om mycket tekniska detaljer för hur EUs valutaunion ska fungera utan störningar. En fråga som stöttes och blöttes är om Sverige måste låsa kronan till EU-valutan innan Sverige kan få bli medlem i valutaunionen. Storbritannien och Sverige lyckas få de andra EU-länderna att inse att inget land kan tvingas in i ett nytt valutasamarbete. Finansminister Erik Åsbrink verkade inte särskilt intresserad av de tekniska hårklyverierna och om vad EUs fördragstexter säger att man får och inte får. Hans tankar verkade helt upptas av att få ordning på de svenska statsfinanserna och han sätter ribban högt.
Det är inte så att man ställer sig längre utanför, väljer en lindrigare väg eller så. Inte alls det som är syftet. Vi sätter upp väldigt tuffa mål för Sverige. Vi ska varaktigt ligga på en mycket låg inflationstakt i Sverige och vi ska successivt stärka våra statsfinanser. Vi har redan gjort det i en takt som är unik och vi fortsätter att göra detta. Klarar vi de mål vi har satt upp så kommer vi inom kort, inom några få år, att tillhöra de länder i Europa som har de starkaste statsfinanserna.
Finansminister Erik Åsbrink intervjuad vid EU-mötet i Verona igår av Anders J. Eriksson.
Den 15 april 1996. Svensk bitter ekonomisk medicin.
Och budgeten först alltså. Det är en lång rad besparingar som presenteras i regeringens vårbudget. Bensinen blir dyrare. Bensinskatten och andra energiskatter höjs både den 1 september och nästa sommar. De pengarna används för att betala nya utbildningsplatser inom komvux och högskolan. Inkomstskatten höjs liksom aktiebeskattningen och arbetsgivarna ska betala sjuklön för sina anställda i 28 dagar istället för 14 som nu. För vuxna blir det dyrare att gå till tandläkaren. Från 1998 får bara de med särskilda vårdbehov hjälp från staten. Dessutom försämras den sjukpenninggrundade inkomsten. Högkostnadsskyddet för medicin och sjukvård höjs redan den 1 juli i år till 2 500 kronor. Det svenska biståndet skärs ner, liksom forskningsanslagen, och försvaret kommer att bli tvungen att senare lägga en del beställningar. Regeringen vill också sänka bostadstillägget för pensionärer. Man vill inkomstpröva folkpensionen för änkepensionärer och också ändra ATP-beräkningen för förtidspensionärer. För barnfamiljerna sparas det i underhållsbidragen och den högre ersättningen i pappa- och mammamånaden slopas från kommande årsskifte. Det här är huvuddelen av besparingarna. Totalt aviseras nedskärningar och skattehöjningar med knappt 10 miljarder nästa år, drygt 12 miljarder 1998 och ytterligare drygt 9 miljarder 1999. Målet för regeringen är att de offentliga finanserna ska vara i balans 1998.
Och regeringen vill höja ersättningarna till sjuka, arbetslösa och barnlediga från 75% till 80%. Men när man läser dagens budget så förstår man att en del av det här löftet ska klaras med hjälp av en sifferlek.
10% av en 100-lapp är 10 kronor, men 20% av en 50-lapp är också 10 kronor. Procentsatsen har fördubblats men krontalet är detsamma och förklaringen är att man ändrat basen, det belopp man räknar procent på. Så ungefär har regeringen tänkt klara en del av den utlovade höjningen av ersättningsnivåerna. I dagens budget står det att höjningen från 75% till 80% ska betalas genom att man ändrar reglerna för sjukpenninggrundande inkomst. Den sjukpenninggrundande inkomsten ska bli lägre. Idag är det nämligen inte bara den vanliga lönen som är grund för sjukpenning. Semesterlön och andra förmåner vid sidan av kontantlönen finns också med i underlaget. Men regeringen vill ta bort det. Och om underlaget krymper, då blir slutsumman förstås lägre. Regeringen lovar alltså att ge sjuka och föräldralediga 80% av lönen. Men de 80% kan inte jämföras med de 75% man får idag. För basen är ändrad. Det är 80% av något mindre. Idag har jag inte hittat någon som räknat ut vad höjningen egentligen är värd, men det lär komma kritik. Handels ordförande Kent Pettersson sa redan i vintras att han absolut inte kan stå bakom en höjning av nivåerna om det bara är en matematisk konstruktion. Procenten i sig är inget värda. Det är kronor man lever av, sa Kent Pettersson då. Idag är han utomlands och går inte att nå.
Kristina Hedberg, reporter. LO anser att regeringen måste göra mer för att klara arbetslösheten. Men LO välkomnar regeringens tankar om ett nytt kontrakt för samverkan på arbetsmarknaden, säger LO-ekonomen Dan Andersson.
Det är en sak som regeringen, det är en utmaning från regeringen till fackföreningsrörelsen och till parterna som tas på allvar av landssekretariatet och LO-styrelse. Och den, man jobbar febrilt med nya, med att möta regeringen och på allvar visa att vi tar det på allvar. För det är för att lönebildningen måste bli mindre inflationsdrivande om vi ska kunna sänka arbetslösheten utan att få inflation som överstiger den som finns i vår omvärld.
Det har ju talats länge om de här sakerna, om en samverkan och en bättre lönebildning. Vad säger att det ska gå bättre den här gången?
Jag tänkte att trycket ökar. Det är tyvärr så att många av oss och många organisationer åstadkommer någonting först när det blir ett hårt tryck. Och nu ökar Göran Persson trycket och det tycker jag själv är väldigt bra.
Vad säger LO som ger ni ett godkänt betyg åt regeringens vårbudget?
Det finns ett till, över sysselsättningen finns det ett problem till. Och det är att regeringen själv konstaterar att att skillnaden i ekonomisk standard mellan välbeställda och ekonomiskt svaga hushåll har ökat, säger de. Och de påpekar också själva att höginkomsttagarna inte har betalt hela skatteomläggningen. Så vi har en smygande utveckling mot större inkomstskillnader i Sverige som man måste ta på allvar. För att efter några decennier så kommer vi inte känna igen Sverige. Utan vi kommer få grupper med ännu rikare och stora grupper av fattiga. Så det måste du på återkomma och berätta om hur man tänker låta höginkomsttagarna finansiera skattereformen. Och det har också lovat att man ska göra och det tycker vi är bra.
Det blir alltså rejäla nya besparingar de närmaste 3 åren. Allt för att regeringen ska nå högt uppställda mål. Det första målet är att klara kraven till den europeiska valutaunionen. Och då gäller ett budgetunderskott på max 3% 97. Nästa etappmål är helt frivilligt, att få balans i hela den offentliga sektorn. För det här krävs ytterligare åtstramningar. Med lägre ränteutgifter när budgetunderskottet minskar räknar regeringen med att förstärka de offentliga finanserna med 25 miljarder kronor på 2 år och nå de båda målen. Som väntat har regeringen tvingats skriva ner sina prognoser för tillväxten i Sverige rejält. BNP växer bara med 1% i år jämfört med regeringens tidigare prognos på 2,5%. Regeringen har också missbedömt hur vi konsumenter agerar. Sparandet ligger kvar på en hög nivå och konsumtionen ökar inte alls som tänkt. Här tvingas regeringen konstatera att konsumtionen i år bara ökar med magra 0,8%. För 97 och 98 räknar regeringen med lite bättre fart i konjunkturen och bruttonationalprodukten ökar med 2 respektive 2,5%. Trots att hushållens samlade inkomster efter skatt och bidrag knappt ökar alls nästa år och med drygt 1% 98 så räknar regeringen med att konsumtionen ändå ska öka med omkring 2% båda åren. Att hushållen ska minska sitt sparande har regeringen hoppats på i flera år nu. Men faktum är att hushållens sparande i stort sett legat på samma höga nivå sedan 1992. Med ytterligare neddragningar, lågkonjunktur och oro för jobben måste det nog till en god portion optimism för att prognoserna ska infrias. På grund av tidsbrist har regeringen i sina kalkyler inte räknat med de ytterligare besparingar som nu föreslås. 20-25 miljarder motsvarar ungefär 1% lägre tillväxt. Nu hoppas förstås regeringen att åtgärderna ska ge lägre räntor och att åtstramningar därför inte ska drabba hushållen fullt ut. Men slutsatserna måste ändå bli att hushållens konsumtion de närmaste 2 åren förblir mycket svag. Och därmed kan det inte heller bli någon ordentlig fart i tillväxten och på jobben.
Det var Pernilla Meijersson, och innan vi slutar rapportera om vårbudgeten så ska jag tillägga att LO-ekonomen Dan Andersson intervjuades av Zoran Alagic.
Vi ska hålla oss kvar inom politiken. Mona Sahlin lämnar riksdagen från och med idag enligt ett öppet brev i Aftonbladet. Därmed kan hennes plats i den socialdemokratiska partiledningen vara hotad.
Mona Sahlin fortsätter alltså sin...
Den 15 april 1996, apropå regeringens vårbudget, vad sa egentligen Socialdemokraterna i det som de gick i val på och efter?
Då trots att regeringen tidigare gång på gång sagt att nya nedskärningar och skattehöjningar inte behövs, så blir det alltså sådana.
Efter valsegern hösten 1994 bestämde sig den socialdemokratiska regeringen för att redan i sin första budget i januari 1995 lägga fram de nedskärningar och skattehöjningar som ansågs behövas för att få bort underskottet i statens finanser. Och när budgetarbetet var över pustade statsminister Ingvar Carlsson ut och lovade i Ekots nyårsintervju att nu skulle det inte behövas fler nedskärningar. Så här sa han i Ekot nyårsafton 1994.
Ja, vi anser att det räcker.
Så det kommer inte att behövas ytterligare skattehöjningar eller nedskärningar för att statsskulden ska sluta växa under mandatperioden?
Nej, vår bedömning är att detta räcker, och det är till och med kanske så att vi stabiliserar statsskulden något tidigare än vad vi räknade med och redovisade i valrörelsen.
Så i och med den här planen för nedskärningar så är det nog med nedskärningar från den socialdemokratiska regeringen?
Ja, vår bedömning är detta.
Klart besked alltså. Inga ytterligare nedskärningar under mandatperioden än det som regeringen presenterade i januari 1995. Ändå dröjde det bara några månader innan regeringen gjorde upp med Centern om nya nedskärningar. Bland annat om att ersättningsnivåerna i socialförsäkringarna skulle sänkas till 75%. Och kort därefter sa regeringen i programmet för att uppfylla kraven för att komma med i den europeiska valutaunionen att det kunde behövas ytterligare 16 miljarder för att uppnå målet om balans i den offentliga ekonomin till 1998. Men redan hösten 1995 så visade regeringens beräkningar i tillväxtpropositionen att det inte behövdes några nya nedskärningar för att uppnå det målet. Och när Ekot återigen intervjuade Ingvar Carlsson inför nyåret 96, då var löftet just det. Att det inte skulle behövas några ytterligare nedskärningar.
Vi gör bedömningen att vi har ganska väl avvägt saneringsprogrammet. Och vi har inga planer nu på några särskilda besparingsåtgärder. Men det är klart att det ska bedrivas ett normalt budgetarbete.
Men i våras talade ju Göran Persson om ytterligare besparingar på 16 miljarder. Behövs de eller inte?
Han redovisade då vad som behövs för att nå konvergenskraven. Sen dess har ekonomin gått bättre. Så min bedömning är väl idag att vi klarar de målen som vi har satt upp utan ytterligare besparing.
Men idag kommer alltså ändå ett nytt så kallat paket med nedskärningar och skattehöjningar. Än en gång har det visat sig vilken kort hållbarhet det är på politikerbesked nu för tiden. De kanske också borde förses med ett bäst före datum.
Reportrar Anders Jonsson och Thomas Hempel.
Den 16 april 1996, om Liberia igen.
Och så till Liberia. Det finns stor risk att Liberias huvudstad Monrovia och övriga delar av landet är så förstörda att reparationer är helt omöjliga. Det här säger USAs ambassadör i Monrovia, William Milam. Vår utsände har träffat honom i Monrovia.
I can tell you the answer to the first question is I think it's a mess. It's an absolute mess.
En enda sörja och mess, säger USAs ambassadör William Milam när han beskriver det pågående inbördeskriget i Liberia. De som startade de senaste oroligheterna hade säkert inte räknat med att allt skulle utvecklas så här förödande. De har förlorat all kontroll. Kan då Liberia räddas? Kan Monrovia komma på fötter igen, frågar jag ambassadör Milam.
The problem is that this happened before the place is so devastated.
Problemet är om någon räddning lyckas innan hela stället är så förstört att det nästan inte går att reparera. Jag vet inte, säger USAs ambassadör uppgivet. Långt borta är de jubelrop, de palmblad och hibiskusblommor som kantade vägarna i augusti förra året när ett sexmannaråd tog över makten och en vapenvila undertecknades. Ett halvår höll den överenskommelsen. Den västafrikanska medlingen har misslyckats nu. De grupper som slåss om makten har inte visat intresse för andra utländska insatser. Inga andra klappar på porten för att hjälpa till. USA har evakuerat omkring 2000 utländska medborgare. Den operationen är avslutad. De mycket nära band som fanns mellan USA och Liberia är ett minneblott. USA stod fadder för den första fria republiken i Afrika, grundad av frigivna slavar. Monrovia fick sitt namn efter USAs femte president James Monroe i mitten av 1800-talet. USA använde Liberia för baser under andra världskriget. På 60-talet var Monrovia ett centrum för amerikansk kamp mot kommunistiskt inriktade nya regimer i Afrika. Nu har USAs operationer inskränkt sig till att på en dryg vecka föra ut alla utländska medborgare som valt att lämna den söndervittrade en gång stolta svarta republiken. Bland de som var med på den sista helikopterturen ut idag på förmiddagen fanns de kvarvarande 14 internationella hjälparbetarna. Bland dem också svensken Anders Lindgren från Pingstmissionen. Lars-Gunnar Erlandsson, Monrovia, Liberia.
Den 16 april 1996, Frankrike.
I Frankrike kräver idag en undersökningskommission att jakten på illegala invandrare skärps. Frankrike har redan mycket stränga invandrarlagar och kommissionens förslag har väckt stort motstånd.
Kommissionen levererar idag 46 konkreta förslag, en julklappslista för den som anser att Frankrikes onda växer ur invandring. En person som söker visum till Frankrike bör, förutom sedvanliga handlingar, också lämna sitt fingeravtryck. Fingeravtrycken ska sedan samlas i ett särskilt register, föreslår kommissionen bland annat. Den invandrare som redan bor här fullt lagligt och önskar ta hit sin familj bör också registreras, men den här gången i ett speciellt bostadsregister som visar om personen överhuvudtaget kan hysa in sin familj. En inkomst stor nog för att försörja en familj är inte tillräckligt som bevis, menar kommissionen. Den invandrare som befinner sig i Frankrike men som inte har sina papper i ordning bör uteslutas från sjukvården. Bara den som lider av en smittsam sjukdom eller insjuknar akut bör ha rätt till läkarvård. Undersökningskommissionen består av parlamentsledamöter från de borgerliga regeringspartierna. Förslagen har mött en skarp reaktion från den politiska oppositionen, mänskliga rättighetsorganisationer och jurister. Flera av förslagen strider också mot den franska författningen och skulle heller aldrig godkännas av Frankrikes författningsdomstol om de skulle bli verklighet. Men också regeringen är besvärad av kommissionens förslag. Frågor som rör lag och ordning ligger de franska konservativa väljarna varmt om hjärtat. Och sedan 1993 har Frankrike en mycket sträng invandrarlagstiftning, men som inte tillräckligt blidkat väljarna. För till höger om regeringen står extremistiska Nationella fronten, som fortfarande plockar väljare och sympatisörer på invandrarfientlig propaganda. Ingmarie Froman, Paris.
Den 23 april 1996. Östersjön.
Nytt miljölarm om kväveutsläppen i Östersjön.
Det kommer nya oroande uppgifter om tillståndet i Östersjön. Det visar sig nämligen att kväveutsläppen i Östersjön är betydligt större än vad de officiella beräkningarna från Helsingforskommissionen har visat. Det framgår av nya studier som har gjorts inom Naturvårdsverkets Östersjöprojekt. Vid universitetet i Linköping har man gjort undersökningar direkt på plats och då funnit att tidigare uppgifter från regeringarna inte stämmer. Vi har Anders Grimvall, en av forskarna.
I vissa floder så var de officiellt rapporterade halterna ofta då betydligt lägre än vad vi fann i våra mätningar.
Anders Grimvall for omkring runt Östersjön tillsammans med en kollega och tog prover direkt från 38 flodmynningar istället för att utgå från regeringarnas statistik. Och man fann stora avvikelser.
Vi fann betydligt högre nitrathalter i flera av floderna i Baltikum och Polen. Och det kunde vi så småningom härleda till att det skiljade i analysmetoden.
Helt andra analysmetoder var en förklaring. När man bytte analysmetod stämde resultaten. Dessutom har Helsingforskommissionen i de fall då uppgifter om utsläppen saknas från regeringarna satt utsläppen till noll. Därför visade sig kväveutsläppen vara avsevärt högre än tidigare beräkningar.
April 1996. Israel.
Israeliska stridsflygplan fortsätter idag för 13:e dagen sina anfall mot mål i Libanon. Dagens anfall riktades mot södra delen av Libanon. Samtidigt går försöken att medla mellan Israel och Hezbollah-gerillan in i ett avgörande skede. Och USAs utrikesminister Warren Christopher intensifierar nu sin skytteldiplomati. Igår kväll återvände han till Jerusalem där han nu på morgonen ska träffa premiärminister Shimon Peres till Israel.
Med hjälp av Warren Christopher synar nu Israels premiärminister Shimon Peres och Syriens president Hafez al-Assad varandras kort. Och när Christopher nu på morgonen träffar Peres får Israel veta om det finns några möjligheter till snar vapenvila. Eftersom spelet leds av Syrien som i kraft av sin militära kontroll över Libanon anses ha makt över Hezbollah-gerillans handlingar. Till synes sitter premiärminister Peres med bra kort på hand. Bevisad förmåga att skapa förödelse i Syriens lydeland Libanon, kontroll över landets luftrum och helhjärtat stöd av världens enda stormakt USA. Men motspelaren, president Assad, är som det så ofta har sagts en pokerspelare och i poker gäller nerver. Vid sidan av det verkliga kriget där raketer utväxlas mot granater pågår nu ett nervkrig i en del av världen där den som ger efter först har förlorat. Hafez al-Assads övertag i den diplomatiska kraftmätningen skapades på några blodiga sekunder i torsdags när israeliska artillerigranater släckte över 100 libanesiska flyktingars liv. Ingen vet det bättre än Shimon Peres som igår under den israeliska parlamentsdebatten svarade en stridslysten ledamot med orden: "Det finns en gräns för vad världen kan acceptera från vår sida." Titti Nylander, Jerusalem.
Den 24 april 1996, socialdemokratiska dagstidningen Aftonbladet köps upp utav norrmän.
Jag tycker det verkar bra.
Och de nya ägarna i norska Schibsted är också entusiastiska. Nu ska Aftonbladet gå om konkurrenten Expressen, säger de. Men i arbetarrörelsen väcker försäljningen viss oro. Flera ledande socialdemokrater har tidigare vädjat till LO att inte sälja arbetarpressens flaggskepp. Och idag säger kulturminister Marita Ulfskog att det är ett svaghetstecken att arbetarrörelsen inte orkar driva tidningen vidare på egen hand. På måndag träffas LOs representantskap som i teorin kan säga nej och skälpa hela affären. Men ordföranden Bertil Jonsson är inte orolig. Den lilla tiondelens procent som gör LO till majoritetsägare gör honom förvissad om att tidningen kan behålla sin politiska kurs.
I och med den här affären så har det getts möjligheter att garantera detta för framtiden. Och det är just den politiska ideologiska biten som har varit det stora stötestenen för många när det har gällt just en sån här affär.
När Lars Johan Hierta den 6 december 1830 började ge ut Aftonbladet var det den första moderna svenska tidningen. Det var den framstormande borgerlighetens, industrialismens och medelklassens verktyg i kamp mot hovet, konservatismen och byråkratin. De fyra första åren åtalades Aftonbladet 5 gånger. 14 gånger drogs den in av indragningsmakten. Det kunde till exempel gälla påståenden som att hemorrojder slagit upp i huvudet på den ryske tsaren Nikolaus. Hjärta gick hårt åt kungamakten, detta som han kallade luftiga forntidsväsende uppstiget i urskogarnas dimmor. Och det är en gissning att Aftonbladet 1996 kommer att formulera sig vänligare vid Karl den 16 Gustavs 50-årsdag. 60- och 70-talens Aftonbladstrateg hette Sigurd Glans. Sök sanningen och för den dig till helvetets portar, så knacka på, var Glans motto. Och mycket riktigt hade Aftonbladet länge flest prickar hos pressens opinionsnämnd. Under senare år har Aftonbladet nästan ätit upp den krympande Expressens försprång. Med känsla för tidsandan hade Aftonbladet tidigt blivit granne med Globen, skaffat nyaste tekniken och varit först på internet. En av Aftonbladets vinnargrepp sägs vara det så kallade kvinnomaterialet, samlevnad, relationer och flärd i lagom mix. Kanske en liten återkoppling trots allt till Hjärtas Aftonbladet, som hårt slogs för kvinnornas sak. Dock ska sägas, den kvinna Aftonbladet mest tycks bekymra sig för i modernaste tid är USA-vampen, bimbon och underklädesmannekängen Anna Nicole Smith. Länge har det muttrats i Aftonbladets korridorer genom åren om att ägaren LO helt enkelt inte kan media. Ett faktum är ändå att försäljningen av Aftonbladet, halva Aftonbladet för att vara korrekt, är slutet på ett kapitel svensk press- och tryckfrihetshistoria. Aftonbladets historia är också Sveriges, skrev någon vid 150-årsjubileet 1980. Historien Aftonbladet blev till sist en Norgehistoria, den också. Som om det inte räckt med oljan, OS-succén, försäljningen av Kalles kaviar och frånvaron av nationellt budgetunderskott.
Johannes Ekman.